Nu ska vi lyssna till Guds ord tillsammans. Är ni redo för det? Idag ska vi läsa tillsammans ifrån Romarbrevet, det 11:e kapitlet, vers 33 till och med vers 36. Ska vi resa på oss tillsammans så kan vi läsa högt tillsammans Guds ord. Och du kan följa med på skärmen. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det är Herrens ord. Varsågod och sitt. Det är Paulus som är författaren till Romarbrevet. Och i 11 kapitel så har Paulus nu ägnat sig åt att förklara evangelium, förklara trons mysterium, förklara vem Gud är och vad Gud har gjort för oss i Kristus. Tagit hela historien från kapitel 1 till kapitel 11 om hur Gud har skapat oss för att tillbe honom. Men hur vi vände oss bort ifrån skaparen och började tillbe skapelsen. Och hur vi vände oss från det oförgängliga till det förgängliga. Hur vi vände oss från det levande till det döda. Hur vi vände oss från sanningen till lögnen. Och hur vi gick miste om härligheten från Gud. Han lägger ut i kapitel efter kapitel. Och i andra kapitlet så talar han om att judar och hedningar, vi är alla syndare och skyldiga inför Gud. Kapitel 3 så talar han om hur nåden har uppenbarats. Av nåd så är vi frälsta, inte av gärningar. Kapitel 4 så beskriver han trons mysterium och hur vi är medarvingar till Abraham som är trons fader. Kapitel 5 så beskriver han hur vi får och finner frid hos Gud. I kapitel 6 så talar de om det nya livet i Kristus genom dopet. Och fortsätter att tala om lagen och lagens roll och lagens funktion och vad den gör. Och att den egentligen uppenbarar för oss hur syndiga vi är och vilket behov vi har av en frälsare. I Romarbrevet 7 så beskriver Paulus sin relation till Gud och bara förklarar: jag, arma syndare, vem ska frälsa mig? För det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Så kommer hoppet. Frälsningen lyser fram i Romarbrevet. När han kommer till slutet och inte bara lämnar sig en fråga i hopplöshet. Utan svarar på frågan. Därför att det är Kristus Jesus som är vår frälsning. Och i Romarbrevet 8 så beskriver han det nya livet i anden. Att nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Utan det är livets andes lag som nu verkar. Och vi har fått en ande, Guds ande, som vittnar tillsammans med oss om att vi är Guds barn. Så fortsätter det i Romarbrevet 8 om det hopp som vi har. Om en frälsning som bär ända in i evigheten. Och lovsången som han sjunger ut, att det finns ingenting. Inte i himlen, inte på jorden och inte i underjorden. Ingenting som är skapat som kan skilja oss ifrån Kristi Jesu kärlek. Vilket hopp, vilken förtröstan, vilken trygghet, vilken framtid som vi har. Sen går han in i Romarbrevet 9 och 10 och 11 och Det är inte alltid lätt. Det är många svåra passager. Han talar om utkårelse och de som han har valt och hans trofasthet mot sina löften genom alla tider mot Israel och mot hedningar och mot de som han har dött för. Och så kommer han till slutet i det 11:e kapitlet och innan vi ska gå in i 12:e kapitlet, det ska vi inte göra idag, men innan han går in i 12:e kapitlet som handlar om de praktiska konsekvenserna av detta evangelium. När vi nu förstår vem Gud är och vad han har gjort i Jesus Kristus, han har frälst oss av nåd. Så sammanfattar Paulus de här 11 kapitlerna i några få verser. Kapitel 12, 13, 14, 15, 16 handlar om de skyldigheter som vi har som troende i att leva ut detta livet i vardagen, i vår gudstjänst inför Gud, i våra vardagliga relationer, i vår relation till stat och myndighet, i vår relation till varandra, i att älska varandra, ta hänsyn till varandra, leva i enhet med varandra, i uppdraget som vi har att gå ut och missionera. Men innan han går in i detta så avslutar han 11 kapitel och summerar detta med att säga: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Och hur outransakliga är inte hans vägar? Vi vill ju försöka förstå Gud. Och Paulus har ägnat 11 kapitel för att försöka förklara vem Gud är och vad han har gjort. Så det är ingen motsättning i att försöka förstå vilket djup av rikedom och vishet och kunskap som finns hos Gud. Det ska vi ägna all vår kraft och all vår tid och hela vårt liv åt att försöka förstå de djup av rikedom, vishet och kunskap som finns hos Gud. Men hur djupt vi än gräver och går och hur mycket vi än förstår av hans visdom och kunskap, så kommer vi ändå aldrig förstå fullt ut hans vägar och hans domar. Därför att han är Gud och vi är inte Gud. Han har skapat oss och han är skaparen. Och det är inte tvärtom. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Om du och jag skulle kunna lista ut, om du och jag skulle klura ut Gud och säga: haha, nu har vi förstått dig Gud, nu vet vi allt vem du är, så skulle ju vi vara mer än Gud. Så skulle vi kunna hjälpa Gud. Gud, jag har tänkt på en sak Gud. Du skulle behöva lite råd och hjälp. Det är lätt för oss att tycka det när vi inte förstår vad han gör och varför han gör på detta sättet. Men Gud är Gud. Och vi är inte Gud. Och vi har ingenting att komma med inför Gud som kan hjälpa honom. Han behöver inte våra råd. Och när vi tycker att vi har förstått honom, så visar han en ny sida av sig själv i skriften och historien, i skapelsen, som begränsar oss på nytt i att vi förstår inte hans sinne. Vi förstår inte hans vägar. De är outgrundliga och outransakliga. Det kan få oss till uppgivenhet, missmod, för att vi har sånt behov av att förstå och ha kontroll. Eller så kan det skapa tacksamhet och trygghet. Att mitt liv är i någons händer som är större än vad jag förmår att förstå. Och jag förtröstar på honom. Jag litar på honom. Och jag har min trygghet och tillit hos honom. Han som jag inte fullt kan förstå. Han som har såna djup av rikedom och visdom och kunskap. Vem har först givit honom något som han måste betala igen? Det är Paulus retorik. Efter 11 kapitel så landar han i detta. Att i vårt liv, i vår frälsning, i vår tjänst, i vår helgelse, i allt som vi gör och allt som vi är, så finns det inget som vi kan göra inför Gud som gör honom oss skyldig någonting. Att nu när vi har gjort det här så är han skyldig oss det här. Utan Gud är Gud och vi är inte det. Han står inte i skuld till oss. Vi står i skuld till honom. Och av nåd så har han tagit bort den skulden i Jesus Kristus. Sen avslutar han i vers 36. Vi kan ta nästa slide. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Det är ganska uttömmande. Det är ganska inkluderande. Och lämnar inte så mycket utrymme till oss att få så mycket ära. Vi kan ta nästa slide. Allting är av honom. Gud är källan. Gud är ursprunget. Från honom kommer allt. Genom honom sker det. Och allt som kommer från Gud och som sker på grund av och genom Gud är till för Gud. Till honom. Målet med skapelsen är att ära Gud. Det var Gud som skapade himmelen och jorden, och skapelsen blev till genom honom. Och skapelsen blev till för honom. Till honom. Och allt som är skapat kommer från honom, genom honom och är till för honom. Till honom, till hans ära. Nästa slide. Sen när vi tänker på skapelsen så har vi ofta inte så svårt att hålla med om det. När vi sen kommer till frälsningen så är det så också med frälsningen. Det är just det att han har tagit initiativet att sända sin son. När tiden var inne så sände han sin son till jorden för att dö på ett kors, för att frälsa oss. Det börjar med honom, det kommer från honom och genom honom har vi blivit frälsta. Varför då? För att Gud genom Jesus Kristus, i det att han har frälst oss, ska få all ära. Frälsningen kommer från Gud. Frälsningen sker genom Kristus på korset. Och syftet och målet med att vi är räddade och frälsta är att Gud ska bli ärad genom detta. Det handlar om honom från början till slut. Helgelsen, det som är den pågående processen från frälsningen till den dag då han slutligen ska frälsa oss och vi ska få vara med honom utan synd och utan död. Himmelen, en ny himmel på jorden, en ny himmel och en ny jord i evighet tillsammans med Kristus. Den resan av förvandlingen, så kommer det genom anden och ordet från Gud. Och genom hans verk så blir vi mer och mer lika i Kristus. Varför då? Gud till ära och pris. För att Gud ska få ära på grund av det som han har gjort och gör i oss. Vi har ingenting att berömma oss av eller komma inför Gud med som är gott nog för att behaga honom. Till och med tron som vi tror Gud med och på är en gåva av Gud. Allt ting är av honom, genom honom och till honom. Tjänsten, det vi gör för Gud, är från Gud givet. Han ger oss gåvor. Han ger oss talanger. Och genom honom så kan vi tjäna honom. Från honom, på grund av honom. För det är i honom som vi rör oss och är till. Så gör vi det, varför då? Allt vi gör och är för att ära honom. Ge honom ära. Livet. Denna gåva som vi har fått. Ett enda liv att leva. Är inte ens det en rättighet? Är inte ens det någonting som vi kan komma med inför Gud och på det sättet imponera på Gud? Eller säga, någonting ska jag i alla fall kunna komma med inför dig. Det här har jag gjort själv, Gud, i slöjden. Ära vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden. Så även det som är vårt liv kommer från Gud, som är livets ursprung, som är livet. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och det står i Hebreerbrevet, det första kapitlet, att Gud upprätthåller allting i kraft av sin son och hans ord. Så att allt är i hans makt och allt är i hans beslut. Om han beslutar sig för att dra undan, så finns det ingenting som är till utan honom. Ingenting som fungerar utan honom. Allt kommer av honom, från honom, genom honom, på grund av honom. Och allt är till för honom, till honom, för att ge honom ära. Då blir det inte bara så att vi går ifrån syndamedvetenhet till Kristusmedvetenhet. Vi går också från självmedvetenhet till Kristusmedvetenhet. Där inte jag är i centrum och Gud finns till för mig, utan Gud är i centrum och jag faktiskt finns till för honom. Ja, men Gud är bra att ha. Han hjälper mig när jag behöver honom. Gud har skapat oss för honom, för att tillbe honom. Nästa slide, tack. Vår tro på Gud, hur vi tror, vad vi tror om Gud, kommer avgöra djupet och verkligheten i vår tillbedjan till Gud. Vi tror att av honom, genom honom och till honom är allting. Och på grund av detta så vill vi nu tillbe honom. Honom tillhör äran i evigheters evigheter. Tro och tillbedjan hör ihop. Paulus ägnar 11 kapitel åt att lägga ut texten och förklara vår gemensamma tro. Inte bara vår personliga tro, utan vår gemensamma tro på Gud genom Jesus Kristus, av tro, av nåd, till Guds ära. Och när vi tänker till, och när vi söker och vi förstår vilken kunskap, vilken visdom, vilket djup det finns hos Gud som vi inte till fullo kan förstå, så förstår vi, wow, vilken stor och väldig och mäktig Gud vi har. Han som har frälst oss av nåd. Och då kan vi brista ut i tillbedjan för honom. Till honom, till honom tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Amen står det inte så ofta i Nya testamentet. Så när man väl använder det, då ska man lyssna noga. I kyrkan säger man ju amen ganska ofta. Och det är bra. För det är en bön som betyder låt det ske. Låt det bli så. Och det är vår bön inför Gud, att det ska bli så med våra liv. Att han ska få ära genom allt. Vi kan rannsaka oss, vi kan pröva våra hjärtan, våra motiv och våra tankar i det, hur vi lever, i hur vi relaterar, hur vi tänker om det vi gör. Gör jag detta för att ära Gud? För tillbedjan är så mycket mer än en lovsång. En sång. Romarbrevet, det 12:e kapitlet och vers 1. Nästa vers börjar med en uppmuntran. Låt oss därför frambära oss själva, våra kroppar, våra liv, som ett levande och välbehagligt offer. Låt det vara vår andliga gudstjänst inför Gud. Vår gudstjänst är inte bara att komma till kyrkan på söndagar, utan vår gudstjänst inför Gud är framför allt att frambära våra liv inför Gud och säga: Gud, använd mig så att du kan få bli ärad genom mig. Inte till mig ära, utan till dig Gud all ära. Det finns mycket som är svårt med den här texten. Jag har brottats länge med den här texten. Det vore väl konstigt om inte vi behövde brottas med Guds ord. Det viktigaste är väl bara att vilken inställning vi har till det. För att jag vet ju redan från början att Gud kommer vinna. För jag har ju bestämt mig för att förstått att Gud är Gud och jag är inte. Han vet bättre. Han vet bäst. Han har auktoritet. Han har rätt. Det han säger är sant. Sen att jag inte förstår allting alltid på en gång. Och att det känns inte riktigt. Men vad med det här då? Vad menar du med det då? Menar du att allt kommer ifrån Gud? Ja, men det står ju av honom, genom honom och till honom är allting. Och honom tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Vi har våra frågor. Vi kommer inte alltid förstå allt. Men vi kan uppta oss med det som vi vet. Och det som vi förstår. Och det som är vår tro och vår förtröstan. Och vår trygghet. Att Gud är himmelens och jordens skapare. Det kommer från honom. Det är skett genom honom. Och det är skapat för honom. Allt skapat är till hans ära. Frälsningen kommer från Gud. Genom Gud. För att Gud ska få ära. Och våra liv som kristna. Har vi ingenting själva att komma med och skryta inför. Allt är av nåd. Vår förvandling, vår helgelse, vår rättfärdiggörelse. Allt är av honom, genom honom och till honom. Våra liv, vår tjänst av Gud, genom Gud och till Gud. Vår tro, vår förtröstan leder oss till tillbedjan där vi ber att våra liv ska få bli en lovsång till honom. Till Gud all ära. Amen. Tack ska ni ha.